medmänniskan. Jag vill läsa med er texten från Lukas evangelium, kapitel 10, vers 25 och framåt. Mycket känt textavsnitt, nästan så känt så att en del av er slår av när ni hör texten om den barmhärtige samarien. Men gör inte det. Den här texten är fantastisk. Men det var till och med så pass att jag själv igår tänkte, nej men den texten kan jag inte predika över. Det går inte. Så jag letade förtvivlat en lång stund och tänkte, men hur ska jag få ihop den här predikan om medmänniskan? Tills jag insåg, nej men det var ju i den här texten, det fanns ett budskap som jag ville dela med er idag. Så illa kan det vara ibland när det är saker vi har hört alldeles för många gånger. Okej, är ni med nu? Nu är ni vakna. Lukas 10, vers 25. En laglärd som ville sätta honom, alltså Jesus, stod på prov, reste sig och sa: Mästare, vad ska jag göra för att vinna evigt liv? Jesus sa: Vad står det i lagen? Hur lyder orden? Han svarade: Du ska älska Herren din Gud av hela ditt hjärta och med hela din själ och med hela din kraft och med hela ditt förstånd. Och din nästa som dig själv. Jesus sa: Det är rätt. Gör det så får du leva. För att visa att han var rättfärdig sa mannen till Jesus: Och vem är min nästa? På den frågan svarade Jesus: En man var på väg från Jerusalem ner till Jeriko och blev överfallen av rövare. De slet av honom kläderna och misshandlade honom och sen försvann de och lät honom ligga där halvdöd. En präst råkade komma samma väg och när han såg mannen vek han åt sidan och gick förbi. På samma sätt med en levit som kom till platsen. När han såg honom vek han åt sidan och gick förbi. Men en samarier som var på resa kom och fick se honom ligga där och han fylldes av medlidande. Han gick fram, hällde olja och vin på såren och förband dem. Sen lyfte han upp honom på sin åsna, förde honom till ett värdshus och skötte om honom. Nästa dag tog han fram 2 denarer och gav åt värden och sa: Sköt om honom och kostade mer, ska jag betala dig på återvägen. Vilken av dessa 3 tycker du var den överfallne mannens nästa? Han svarade: Den som visade honom barmhärtighet. Då sa Jesus: Gå du och gör som han. Amen. Det berättas om Catherine Booth, eller Booth. Det är så jobbigt att säga Booth, så jag säger Booth. Catherine Booth, Katarina Booth, alltså William Booth som var grundare till Frälsningsarmén, hans fru. Hon var en duktig talare. Hon brann för de fattiga utslagna i samhället och hon predikade så att det glödde i talarstolen och många, många blev frälsta under hennes möten. Och ofta satte ju fattiga människor, prostituerade människor, utslagna, men också adelskvinnor och högt uppsatta människor i samhället tyckte om att gå på hennes möten och höra henne predika. Vid ett tillfälle efter en sån här möte när många hade blivit berörda så får Catherine och en annan evangelist som var på samma möte en hembjudan till någon efteråt. En fin adelsdam tar hem dem på tebjudning. Och de sitter där i den här bjudningen och det här fina hemmet och värdinnan säger: Ja, fru Catherine, det var ju en fruktansvärd samling idag, säger hon. Ja, så hur så? Ja, du vet att när jag satt där i ditt möte och såg alla de andra som satt mitt emot mig och deras ansikten och hur hemska de såg ut. Ja, jag vet då inte om jag kommer kunna sova någonting i natt. Ja, så sa hon. Det var märkligt, men känner inte fru Booth, eller känner inte värdinnan de här människorna? För jag hade då inte med dem från London. Nej, säger verkligen inte. Ja, för de måste ju vara dina grannar, sa Catherine. Alltså, vad är en medmänniska, en neighbor på engelska? Vad är en granne till dig och mig? Är vi rädda för att möta våra medmänniskor, våra grannar, de som är annorlunda, ser annorlunda ut, har en annan tro, kommer från en annan kultur, eller bara den som du och jag inte riktigt känner men som bor vägg i vägg med oss? Vad är det att vara medmänniska egentligen? Den här berättelsen, den säger en hel del, både den om Katrin men inte minst den om samarien som är omnämnd i Lukas 10. Det är klart att den svenske miljonären, den iranske tandläkaren, den ensamkommande flyktingen från Syrien, alla de är våra medmänniskor. Också min ensamme granne eller familjen rakt över gatan. Ja, men det är mina medmänniskor. Och jag tyckte det var bra det Ulrika sa i början. Det är klart att vara medmänniska handlar inte bara om att kliva in där lidande finns och nöd. Det är lätt att tänka så. Det handlar om också att stå där med min granne när den har vunnit på lotto och säga: underbart, kan du betala dina lån nu? Eller hur? Att glädjas med dem som gläder sig, det är också att vara medmänniska. Men jag kommer kanske uppehålla mig mer med den andra sidan såklart. Alltså där vi kan känna medlidande med de som har det sämre än vad vi har det. Vad är det att vara en medkännande medmänniska? Vad är det för någonting? Hur blir man en som faktiskt kan tänka sig gå en extra mil med någon? Hur blir man en sån? Hur blir man en som inte bara ger bort sin skjorta utan också sin skinnjacka? Vad är det som gör oss till sådana? Den här laglärde mannen som Jesus möter, han ville ju framstå som rättfärdig. Han ville på något sätt visa: jag är en som kan lagen. Jag vet hur man är en rättfärdig person. Så han ställer ju första frågan: hur får man ett evigt liv? Och han liksom: jag vet ju det, men jag vill höra vad Jesus säger. Det är bara kul att få framstå som lite god och duktig. Och Jesus säger: ja, vad säger lagen? Perfekt svar från Jesus, tänker lagmannen. Nu ska jag svara. Och så levererar han svaret: ja, du älskar Gud av hela ditt hjärta, hela ditt förstånd, av hela dig, alltihopa. Och så ska du älska din nästa som dig själv. Bra, sa Jesus. Det är rätt. Går du och gör det så ska du få leva. Han tänker: det här går ju riktigt bra alltså. Nu är det ju, det kan inte vara långt kvar till himlen för mig. Undrar om man får sitta bredvid Jesus där uppe en gång. Ja, och så sen tar han nästa fråga. På att någonstans få bevisa, han vet vad det är att ta hand om sin nästa. Han vet vad lagen säger. Så Jesus, vem är egentligen min nästa? Och då har han lagt ut fallrepet för sig själv. Han vet inte vad han egentligen gör när han ställer den frågan till Jesus. För Jesus vet inte hur man fäller människor, men han vet hur man får en människa att bli en medkännande människa. Och det kan göra ont. Eller hur? Så han med den frågan lägger ut sitt eget fallrep, och Jesus spänner upp fallrepet och berättar om den samariske mannen. Berättar liknelsen om mannen som är på väg till Jeriko och som blir överfallen och nedslagen. Och hur en präst kommer, som ju då såklart är en judisk präst i templet, som vet lagen, som kan hur man är en rättfärdig människa. Och som går förbi, viker av, går förbi därför att han ser den här mannen ligga där sårad och struntar i honom. Och så kommer nästa. Och det är en diakon, en levit, en tempeltjänare. Man kan tänka, om nu prästen var lite högfärdig så kanske leviten var lite mer ödmjuk. Icke. Han ser den slagne mannen och går också förbi. Han viker åt sidan och går förbi honom. Och det är nu liksom, nu börjar det bli spännande. För då anar ju alla i berättelsen, de som sitter och lyssnar till det Jesus svar, förstår ju att det kommer ju någon poäng någonstans. För så mycket hade de hört av Jesus att de visste att det var aldrig poänglöst det Jesus sa. Det fanns alltid en hållhake. Och så kommer det. Men så kommer en samarier som är på resande fot. Om man hade sagt någonting annat. Om man hade sagt en judisk granne vid namn Metusalem eller vad som helst. Men inte en samarier. Och nu tror jag han börjar kallsvettas, den lagmannen. Jag tror han börjar kallsvettas för han anar vart det här är på väg. Och inser att det där fallrepet är riktigt spänt nu. Så samarien, han viker inte åt sidan. Det står att han ser mannen och han fylls av medlidande. Och han går fram till honom, han häller olja på såren och vin på såren. Förbinder dem, lyfter upp mannen på sin åsna, bär mannen in till närmsta stad där det finns ett värdshus. Och så står det att han sköter om honom och sen står det nästa dag talar han med värdshusvärden och betalar honom 2 dagslöner för att han ska ta hand om honom när han själv måste fortsätta sin resa. Hörde ni det jag hörde? Han ägnar hela första natten efter en jobbig resa att ta hand om en sårad man. Och sen betalar han, för han måste åka vidare, han har säkert uppdrag att utföra. Och nu tror jag inte bara den här lagmannen kallsvettas, så jag tror han är på väg att svimma. Och han förstår att det här bär iväg, jag vet inte vad jag ska göra. Nu har jag satt min sista potatis. Därför att Jesus vill visa att en som säger sig vara rättfärdig aldrig kan vika av från någon annans behov. Den som säger att den har förstått vad det är att vara ett Guds barn, fylld av Guds kärlek och medlidande, kan inte vika undan för andra medmänniskors behov. Då kan man inte påstå att man känner Gud, som är kärleken. Så Jesus gör en enorm poäng av mannens enkla fråga. Och får hela skaran, eller åtminstone lagmannen och kanske några till som står där och lyssnar, att kippa efter andan. Varför tog han en samarier som exempel? Ja, för att på något sätt få dem att tänka. Vad är det vi menar med att vi har medmänniskor nära oss? Är det bara de som är av min nationalitet? Nej, självklart inte. Det är alla människor. Hur visar man kärlek mot någon som jag annars inte umgås med? Prästen och leviten tycktes ju vara landsmän. Det var de som var kvalificerade för att visa detta medlidande. Ingen av dem gjorde det. Och det är klart, den tvisten på berättelsen, den glömmer ju ingen. Och ingen av oss heller. Vi har ju spelat så många barndraman och söndagsskolsdraman och gjort filmer om den barmhärtige samarien. Så vi kan ju nästan inte läsa den här historien utan att vi får nästan gå ut och andas lite grann, eller hur? För den är så förutbestämd för oss. Men tänk om det ändå handlar om det. Att förstå någonstans, vad är det som fyller dig och mig med medlidande? Var får vi det medlidandet? Vad var skillnaden på prästen och leviten och samarien? Ja, prästen och leviten, de hade det perfekta yttre och svaret på frågorna om vad det är att vara rättfärdig, att göra rätt enligt lagen. De visste exakt hur man gör det för att uppfylla lagen. Men när det kom till den äkta fromheten, när det kom till hjärtats medlidande och vad kärlek egentligen handlar om, så hade de stora bekymmer. Då var det satt någonting för deras hjärtan som gjorde att när de såg någonting som de inte kunde placera in i sin egen mall, så tog det stopp där. Det fanns ingen connection mellan ögonen och hjärtat. Och då är det allvarligt. Om en medmänniska inte har en linje mellan ögonen och hjärtat. Det är inte bara synnerven som ska funka. Det är hjärtnerven också. Det måste finnas en koppling mellan det jag faktiskt ser av andra människors lidanden och problem ner till hjärtat. Det är den viktigaste kanalen av alla. Och det är det Jesus försöker tala om för dem. Det är en sak att du vet hur lagen lyder, min gode laglärde man. Men om du inte vet vad hjärtat säger när du ser att någon lider, då har du problem. Och det är det som blir lärdomen någonstans för den här laglärda och för alla andra och för oss. Det räcker inte med ett fromt yttre att jag vet vad lagen säger. Eller att jag vet att Jesus säger att vi ska älska vår nästa som oss själva. Jag måste någonstans få det ner i hjärtat. Och där få medlidandet komma fram. Och ut genom mina händer. Annars är det värdelöst. Och Jesus drar ju åt tumskruvarna här så vi känner det ända in i nagelbanden. Och det är det som gör det till en sån fantastisk berättelse. Samarierna, vilka var de? Ja, det var en folkgrupp som på något sätt hade uppblandats en aning och genom århundradena hade de med sig den judiska lagen, men bara de fem Moseböckerna som de tyckte var de viktigaste. Det var för Mose Gud hade uppenbarat sig. Det var lagen vi skulle läsa. Och så skulle man tillbe Gud, men inte Jerusalem, det var inte så viktigt. Det viktigaste var på berget Gerizim, där skulle man tillbe Gud. Och så hade de lite andra funderingar och andra regler än vad judarna hade. Och judarna såg på samarierna som att det var ett orent, uppblandat, oheligt och ett vanhelgande folk. Låt oss slippa ha med dem att göra så mycket vi bara kan. Inte allt för långt från romerna, eller hur? Och någonstans så rör det här ihop det för en laglärd jude. Där Jesus plötsligt drar in en samarier i en berättelse om medlidande och medmänsklighet. Det slår ju slint. När man gick en omväg om man skulle ta sig upp till Galileen för att slippa gå genom Samarien. Då är det ganska illa, eller hur? Det är ungefär som när ni ska ta er till Gullvik. Ni vill ju helst inte genom Domsjö, eller hur? Jag vet, men ni är tvingade till det. För vägen går den vägen. Och ännu värre än så. Så det här blir ett exempel där Jesus verkligen formar en livsregel och säger: om ni menar att ni älskar, om ni menar att Gud är kärleken, så kan man inte blunda för den som ligger i diket slagen oavsett vem den människan är. Det spelar ingen roll om den har en annan bekännelse. Det spelar ingen roll om den är muslim, om den är jihadist eller kristen fundamentalist. Så måste jag någonstans ge mig i kärlek till den medmänniskan därför att den just där behöver Guds kärlek och omsorg. Och det här rör ju till det för oss allihopa. För jag vet inte om jag lever upp till det här. Eller jag vet att jag inte gör det. Rättare sagt, om jag ska vara ärlig. Vem är min slagne man som ligger i diket och som jag har svårt att möta? Vad får mig att vika undan? Ibland upplever jag, om jag ska vara riktigt ärlig, att det är väldigt lite som behövs för att jag ska vika undan. Det behövs väldigt lite. Jag ser min granne stå där och jag anar att han behöver hjälp nu, men det är enklare för mig att svänga in på min egen gård och gå in och sätta på kaffepannan istället för att gå ut och hjälpa till om det är någonting viktigt. Och jag förstår att kraften finns inte, orken kanske inte finns, tiden finns inte och så vidare. Det är väldigt lite. Bekvämligheten talar ett sånt högt språk i min kropp. Så jag vill inte. Och då tänker jag, hur Gud ska du kunna förvandla mitt hjärta så mycket så att jag fylls av medlidande när det är det den här världen behöver? Vad är det som behövs för att Gud ska få vrida om mina kranskärl så det gör ont? Ja, någonstans tror jag att mina ögon måste se och mitt hjärta måste uppfatta. Jag måste ta bort den där hinnan som är på mitt hjärta och som gör att det inte tränger in det jag ser. Och det jag kan är att be Gud om ett hjärta som får blöda för andra. Jag måste be Gud om att jag får känna det. Och det är så intressant när man läser texterna om Jesus, för han är ett fantastiskt föredöme. Eller hur? Han är ett fantastiskt föredöme. Det står på flera ställen om hur Jesus fick medlidande med folket när han såg dem. Och så agerar han utifrån medlidandet. Han såg att folk var som får utan herde. Han fylldes av medlidande och han hjälpte dem. Han helade alla de sjuka. Han gav dem mat. Vid ett tillfälle kommer han till två blinda män som sitter utanför Jeriko och ropar efter hjälp. Och när han ser dem står det att han fylldes av medlidande. Och sen rörde han vid deras ögon och helade dem. Jag tror, min vän, att medlidandet är en Guds kanal för hans kraft och hans kärlek ut genom dig och mig. När inte du och jag känner medlidande så är det något som saknas. Så är det någonting som fattas i oss. Och det finns faktiskt ett ord på grekiskan som betyder tarmar och maginnehåll. Eller tarmar och njurar i alla fall. Eller hur, Sten? Splaxnos eller splaxnomai. Och det ordet används vid flera tillfällen när Jesus fylls av medlidande. Då använder man det ordet för tarmar och mage. Och i princip det som sägs på grekiska är att hans mage och tarmar vrids om när han såg människornas behov. Det kändes i magen på Jesus när han såg de lidande människorna. När senast fick du och jag tarmvred av att se en tiggande rom utanför Coop? Jag har inte fått tarmvred. Rent seriöst, när kändes medlidandet så till den grad att du och jag blev ömma i kroppen? Tänk om vi skulle be om den gåvan. Gud, ge oss ont i tarmarna. Låt oss få känna det i magen, Herre, när vi ser den som lider. Ni kommer inte att glömma den här predikan, eller hur? Nej, bra. Vi får be om den gåvan. Att det får vrida om i magen på oss. När vi ser och när vi förstår. Nu, Gud, vill du att jag ska agera. För jag har ont i magen. Det är ju kanon. Vilket tydligt tecken från himmelens Gud. Det är inte bara helande Gud håller på med. Han kan ge oss tarmvred också. Det är bra. Och Jesus är ett föredöme. Och jag tror att det finns inget bättre vi kan göra än att be Gud om mera medlidande. Att våran ögon, när vi ser de människor vi har runt om oss, och det innebär ju alla såklart. Det är inte bara romerna vid Coop. Utan det är också min granne, min vän, min arbetskamrat, min familjemedlem. När jag ser den som behöver hjälp och som behöver någon att glädjas med eller någon att gråta med, så ska mitt hjärta känna det. Så ska min mage uppfatta det och förstå att här behöver jag räcka ut en hand. Och den behöver vara öppen, inte knuten. Den behöver vara öppen. Och jag tror också att den kallelsen Gud ger till sin församling, till oss, till hans barn, till oss som Elimförsamling, det är att öppna våra händer och våra hjärtan. Det är att stå där och säga, vi finns här med ett kristet budskap, ett evangelium som gör skillnad varje dag. Inte bara ibland, utan något som gör skillnad varje dag. Visst är det fantastiskt att höra när Patrik står och säger att man längtar tillbaka till arbetet när man har gått därifrån. Det är så det ska vara, när man är med och gör skillnad. Sen kan vi ha dåliga dagar på jobbet allihopa, men just nu har inte jag det. Det står också att den här mannen, och jag sa det redan i början av predikan och jag ska avsluta alldeles strax, att han tar alltså det första kritiska dygnet, så tar han själv hand om den här mannen. Nu försöker jag inte säga någonting om att möter vi någon i livskris så ska vi alltid ta första dygnet och ta hand om dem. Utan det jag försöker säga är, han lät det påverka hans eget liv att han mötte en lidande medmänniska. Det fick kosta honom någonting. Tänk, han var på resa, står det. Jag tänker mig att han var trött och slut. Och så ser han den här mannen. Så enkelt det hade varit för han att också bara vika av och gå förbi. Istället väljer han att lyfta upp den här mannen, förbinda hans sår, bära honom in till närmsta stad, ta in honom i hans eget hotellrum och ta hand om honom första natten. Och sen måste han åka vidare, och då betalar han för vidare sjukvård till värdshusvärden. Det måste få kosta att visa medlidande. Och det häftiga är ju att när vi gör det så betalar Jesus för oss. När du och jag är beredda att visa medlidande och kärlek, så är Jesus där och fyller på. Och ger oss det vi behöver för att visa det. Så låt oss inte vika undan, utan göra som den här mannen. Och att det får kosta pengar, tid, engagemang. För det gör någonting med oss när vi visar medmänsklighet och medlidande till andra. Det går inte att bara känna medlidande. Medlidandet sätter dig och mig i rörelse. Det är en kallelse vi har fått. Och jag tror också, och jag tycker bilden av att han lyfter upp honom på åsnan och bär iväg honom är en fantastisk bild. Jag tänker på den kallelse som börjar ta sin form lite grann nu, som en del av er har hört, om andra inte hört och förstår inte vad jag säger just nu. Men om ett socialt företagande tillsammans som församlingar i den här staden. Där man säger att i den visionen och tanken och bärande bönen, det handlar om är att lyfta människor upp från den situation där de är till att kunna leva i samhället och vara en bidragande del i det här samhället. Är inte det en häftig vision, så säg? Det är vår kallelse. Lyfta människor upp. Och Jesus står med oss i det. Amen. Nu ber vi. Tack Jesus för att du är här och du talar till oss om att vara medmänniska och visa medlidande. Jesus, hjälp oss. Ge oss magont, Herre. Ge oss magont när vi ser lidande, när vi ser medmänniskor som far illa. Ge oss magont, Herre. Och låt hjärtat få fyllas av medlidande så att vi faktiskt räcker ut våra händer. Och visar att de är öppna och att vi står där tillsammans med dem. Herre Jesus, tack för den här gudstjänsten. Tack för Prisma-gänget. Tack för att vi får påminna oss om att vi har den här verkligheten mitt ibland oss, Jesus. Hjälp oss att göra skillnad. Amen.